Du hører på Fastighetsprinsen med Carl-Erik Daniel Øberg Hallin. I denne podden får du følge med på eiendomsinvestorer fra Sverige og Norge når de deler sine erfaringer og tips med oss lytterne. Gjestene alt fra småbarnsforeldre med sin første enhet til de mer etablerte haiene. God fornøyelse.
Da sier jeg hjertelig velkommen til Nader Anoti.
Tjena Daniel.
Tjena. Du har ju varit med i den här podden tidigare.
I form av
gäst nummer 40. Mm. Mycket har hänt sedan dess. Och hur är det idag? Är det bra?
Jo, det är bra. Det är bra. Jag
sitter fan, du ser riktigt solbränd ut.
Det var det jag tänkte. Det är mycket, mycket som har hänt både för mig och dig. Eller er. Så att det är, jag sitter på andra sidan Europa i alla fall. I Spanien.
För du bodde ju, när vi snackade först så körde du ju all in i Vito Bellas sällskap Nobella. Där ni hjälper till att styra upp projekt, spindeln i nätet i byggprojekter. Och hade ett säte i Falun och jobbade egentligen runt hela Sverige. Men så har ju ni flyttat ner till Spanien. Vad är ni inne på där? Är det ett år eller ett och ett halvt år?
Ja, ett och ett halvt år med familjen. Över två år sen jag började jobba i Spanien, eller jag gjorde projekt i Spanien. Jag var här kanske en till två gånger i månaden och pendlade. Så byggde jag upp det och sen kände vi att det här går bra. Så då flyttade vi ner, tog med oss hela packet.
Ja, packet är ju tre barn plus Sveriges största hund. Ja. Hur mycket väger den?
85. Ja, det är fan större mig, så att jag är inte störst i familjen heller.
Nej, herregud, 80 kilo hund. Ja, så ni har tre barn, stor hund och väntar väg. Ett till barn, fjärde på väg.
Ja.
Wow.
Ja. Alla
tar hela kittet och drar till Spanien. Ja.
Ja.
Ja, men du vet, det är där man måste ha, det krävs en sån bra farsa, som bra förebilder där, för du får många.
Jag jobbar i fastighetsbranschen och det är mycket så här när man har så här byggmöten och har mycket med hantverkare att göra och så här, du vet, man pratar ju lite så där slang och hej och hå, så att många driver med när jag har haft bara döttrar och säger så här, men föder män, eller vad säger man, män föder män. Ja. Och så hade jag fick höra det framför flera, vi var typ ett byggstartsmöte. Det var kanske 12-13 personer som satt där. Alla hantverkare. Och så var det en som ville skoja med mig. Jag bara, Nader, vad hörde vi? Ja, du är tre döttrar. Men gör män, sa de. Ja, vände jag mig om och kollade på han. Jag bara, kungar gör prinsessor. Varsågod.
Snyggt du.
Ja, bra. Det är fint med tjejer.
En reply.
Ja. Vad ni säger.
Men kan inte du bara berätta lite? Jag är jävla nyfiken på den här momentet att våga. Alltså ni hade ju liksom en verksamhet och ett liv i Falun. Och så som många drömmer om att dra till Spanien, men det är inte så många som gör någonting åt det liksom. Och hur kom det sig? Vad var det som gjorde att ni bara tog er och gjorde det?
Vi förväntade inte oss att det skulle vara lätt. Det är ju att ta stora risker för att kunna utvecklas. Vi såg inte det som att vi ska dra ner på arbetet eller dra ner på våra projekt, utan vi ville ju utvecklas. Så att det var som vi skulle expandera. Så vi tog oss hit, men för att få det att funka så handlar jättemycket om kommunikation och planering. Varför jag säger kommunikation, det är för att det blir ju en helt annan kommunikation. Jag kan inte vara på plats hela tiden. Och förarbetet med planeringen och förankringen och vilka jag jobbar ihop med. Så att det blir extremt viktigt. Och nu när jag styr projekt i Sverige härifrån Spanien så måste jag bara ha med människor som jag litar på fullständigt. Vilket gick bra och har gått bra. Så att vi har ju styrt projekt härifrån. Det har vi gjort. Sen är ju också den målbilden om att vi vill ju etablera Spanien och har gjort projekt i Spanien och gör fortfarande projekt i Spanien. Men det är inte på samma nivå som i Sverige. Så att här bygger vi upp oss lite försiktigt framåt och så. Ja.
För att ni har ju ganska feta projekt, eller väldigt feta projekt i Sverige i eran liksom portfölj som ni har varit med och driva igenom. Många fina villor liksom, eller mansions nästan. De projekten som ni jobbar med nu är ju väldigt spännande. Kan du berätta lite om det? Det är ju speciellt ena templet, ett tempel. Alltså ett riktigt tempel som ni bygger tillsammans. Vem är det för eller med?
Alltså för att förklara, vi Nobella jobbar ju inte med Det är inte samma arkitekter eller samma byggare. Det är så vi kan jobba lite i olika projekt och olika storlekar. Så att som spindeln i nätet så ser jag till att jag får ihop det här teamet som ska göra de här projekten. Och alla projekt har ju olika personer eller olika hantverkare och arkitekter. För att göra det här med templet och vilka som jobbar med mig, då har jag sträckt mig ända till Australien och tagit in arkitekt därifrån. Nu känner jag honom i Sverige och han har jobbat mycket i Abu Dhabi. Han har gjort världens djupaste pool i Dubai. Han har gjort Louvre-museumet i Abu Dhabi. Han har gjort stora projekt. Så jag fick med honom efter många nej, så fick jag med honom till slut. Och han är ju den som har designat templet. Men sen är det ju jag som sköter all praxis. Alltså jag pratar med kommunen. Jag tar upp hela upplägget. Hur formar vi? Hur får vi igenom ett bygglov? Hur genomför vi det här? Och templet har ju varit, det har ju funnits där i många år, men det vi har gjort det är att slå ihop två fastigheter, och vi måste riva ner byggnaden och bygga. Då finns det ju också mycket man måste tänka på. Vi har ju buller, vi har parkering, vi har akustik, vi har mycket som ska göras och utredas. Så då tar vi in de här stora bolagen. Så att det är väl mer att jag har sytt ihop vilka som behövs. Och så har jag våran beställare, de har bara med mig att göra egentligen, mig också bland
annat. Ja, precis, det var det jag skulle komma till. Så beställaren av det här projektet är då Mr. X, och den förhåller sig till dig som koordinerar hela grejen. Så skulle man kunna kalla att du är en projektledare, eller?
Ja, och projektledare, koordinator. Det är ju också att beställaren är ju, det är en församling och en styrelse som jag har att göra med. Men beställaren, huvudbeställaren som jag har att göra med, han är också en investor å andra sidan. Så att han har ju, vi gör ju 40 hustomter i Vingåker vid Hjälmaren. Och då där är också liksom ett naturområde där vi ska försöka få igenom en komplicerad avstyckning. Men det är ju så att oavsett, där är ju med en helt annan arkitekt. Så att vi jobbar ihop. Och det är väl lite så jag jobbar i mina projekt. Det är att jag och beställaren sätter upp en plan, och så jobbar vi mot samma mål och handlar och ser till att allt är på plats.
Men vad skulle du säga är succéfaktorn i dina projekt, och vad är det som har gjort liksom att din roll är jävligt viktig?
Jag kan ju förutse mycket. Alltså jag vet ju, eftersom jag har gjort det här om och om och om igen, så vet jag ungefär vilka huvudtrösklar som vi har framför oss. Vad vi har för moment att förvänta oss utav. Så då kan jag redan då när jag planerar och redan när jag börjar en process, så är jag så att jag nästan kalibrerar processen från början och ser till att okej, hur börjar vi? För att ibland så måste jag göra vissa avsteg. Jag försöker alltid att vara kompis och vän med allihopa, men ibland måste jag nästan väcka kommunen genom att skicka klagomål, bara för att det kan. Ja, då får jag en respons jag behöver för att kunna jobba vidare. Och det är mycket sånt här som gör att jag tror att det är det som är success. Det är också erfarenhet och kompetens. Att man vet vad man
kommer. Men om man ser på den rollen som du har i dina projekt, det är ju vissa gånger så är det kanske arkitekten som har den rollen, eller entreprenören som har den rollen, eller så är det kanske en tredje. Men så, vad är det som är det bästa med att ha en 100% extern spindel i nätet projektledare versus att du har en av de andra rollerna som har det, vilket de flesta har, eller är det inte så? Är det inte väldigt ofta att projekten är lite så?
Ja, alltså först och främst, det är inte gjort för alla projekt att ha en som jag. Det ska ju vara lite mer komplext. Jag har ju många av mina kunder, bland annat Piabs vd, Midrox vd, eller de heter Granitor, och det är många utav mina kunder är ju riktigt medvetna om hur en sån process kan komma att se ut. Så då vet de också varför de behöver en som mig, som kan agera och som kan lägga upp det. Så många som anlitar mig har ju kompetens och vet vad de förväntar sig av en sån process. Och det är lite därför jag blir anlitad av de personligheterna.
Men du har ju gjort både egna projekt i Sverige och egna projekt i Spanien. Och planlägger flera nu. Är det bara i Spanien som du tänker fokusera på egna projekt framöver, eller fokuserar du på egna projekt i Sverige också?
Jo, jag hade snack om det igår, om egna projekt i Sverige också. Och det kommer nog att bli fler egna projekt i Sverige, men då blir det mer att vi vill bygga flera hus åt gången istället för bara ett hus. Och då blir det mer att man bygger dem på, ja, man tar en större fastighet som man styckar av och bygger flera hus och säljer dem. Och där är det nästan enklare, det är mer förutsägbart för mig att göra dem i Sverige.
Okej. Ja. Mm. Alltså, det låter ju som att du är en riktigt bra, ska jag säga, partner till flera olika komponenter i en fastighetsinvestering. Alltså, till exempel om det är någon som sitter med en tomt som de har lust till att utveckla, så är du en bra partner in i det. Till exempel folk med pengar också. Alltså, det låter ju som att du får ganska många möjligheter på ditt bord. Stämmer det?
Ja, det stämmer. Och i början, just när man bygger upp ett bolag, då jagar man jobb. Och då vill man ha jobb och då vill man ha nästan alla jobb. Sen när man har gjort det och börjar förstå att man inte kan tacka ja till allt. Därför då går man miste om annat. För att vi har ju samma 24 timmar allihopa. Och det jag gör nu aktivt, det är också att jag väljer att tacka nej till jobb. Som jag ser att det här är ingenting jag vill liksom göra nu. Vilket är tacksamt. För att då kan jag jobba mycket mer med partners. Och mycket mer med såna här roliga, mer komplexa jobb med investorer. Eller den som har en stor fastighet och vill göra en avstyckning eller bygga ett tempel. Mm. Vilket det är jättekul. Men det har tagit många år.
Men det här med att du snackar om att du styckar av tomter och så. Alltså, är det du som tar den dialogen med kommunen? Då? Mm. Eller gör du det tillsammans med en arkitekt? Eller?
Nej, jag gör det tillsammans med kommunen. Nu är det lite sekretess, men jag har ett i kulturmiljöintresse av högsta rang i Sverige är en tomt med mycket historia. Det är också in till en sjö och då har de vill stycka av två tomter. Vi började med först egentligen om att vi skulle göra en stor renovering på ett stort bygge.
Men då, det låter som att det är kungens hus.
Ja, men typ. Det kan vara. Nej, men de ville göra det. Och sen när vi lärde känna varandra och pratade ihop oss och vi skulle räkna på det, då sa de till mig så här: vet du vad, igen så vill vi göra så här. Vi vill stycka av två tomter på den här fastigheten. Vi vill sälja dem. De är attraktiva, de kommer säljas fort. Och då kommer vi ta de där pengarna och investera i huset. Så det vred på vad de ville göra egentligen. Det var inte det som jag hade förväntat mig i början. Då sa de, kan du hjälpa oss med det? Därför du verkar ha var kunnig inom ämnet. Och då sa jag, ja men absolut, jag skulle kunna se på det. Men problemet är att den här tomten är liksom antikvarie på kommunen och det är många. Jag fick läsa på 450 sidor om just området och historia och vad som hände på 1600-talet. Och allt det här fick jag plugga och läsa på om för att göra det möjligt att ens kunna approacha med en ansökan mot kommunen. Och då hittade jag också rättsfall där man har fått igenom det som prejudikat. Jag går också in i tidigare godkända ärenden som är liknande som jag kan hänvisa till. Så att det är mycket, mycket, mycket sånt här som jag gillar att hålla på med. Som finns.
Men hur har du lärt dig det där? Alltså, jag förstår ju att det handlar om har du lärt dig massa regler och som man måste kunna för att kunna snacka med kommunen för att kunna argumentera att man ska få bygglov eller stycka av eller. För det är ju de som vanligtvis gör det är ju utbildade arkitekter eller liknande.
Alltså det är egentligen, grunderna är ju de samma. Det är ju en process med moment. Du ska förbereda förarbete, det beror på vad det är för projekt. Sen har du action, du ska inleda och söka bygglov, då har du upplägget. Sen har du nästan samma process framför dig, vad det än är för projekt. Och den har jag ju gjort om och om igen i många år. Processen började med villor då. Det är ju ett ganska enkelt, eller ja, det är ju komplicerat, men det är ganska liksom förutsägbar process. Man kan läsa en detaljplan och så vidare. När man gör det så här, då måste man nästan, man måste vara redo på att man kommer lära sig mycket nytt på vägen. Men kan man grunderna så är det ganska lätt att ta sig an det. Sen måste man ju också vara lite kreativ och våga utmana sig själv. Så att det är väl det. Vissa grejer går bara inte. Det blir olagligt. Då kan ingen göra något saker.
Nej, men jag tycker det är sjukt coolt att du har lärt dig det där och liksom jobba med det och kan hjälpa så feta projekt att komma i mål. Liksom. Det fan hatten av på det. Det är jätteimponerande.
Tack.
Jag har lite tankar så här om Spanien. Alltså, det är typ the dream för, i alla fall för mig. Bo i Spanien och bara sticka ner och bada. När man
kom har ner, ta med dig Paula och barnen.
Ja, tack så mycket. Ja, det, tanken finns ju där såklart. Det gör ju det, speciellt när det har varit en så lång vinter så har man ju lust det. Så lite därför jag är lite extra sugen på att gräva mig ner lite. Liksom. Hur skiljer sig Spanien mot Norge och Sverige? För att, alltså, jag upplever som att det är väldigt många som har flyttat ner till Spanien de sista åren. Alltså extremt många i corona. Mm. Men efter nu också så har det varit många mer. Är det några omedelbara fördelar, bortsett från vädret i Spanien?
Mm. Alltså fördelen, många just efter corona, det är att många kan jobba på distans. Mina barn går i norska skolan till exempel. Då har vi många män, eller ena partnern i förhållandet, jobbar mycket offshore. Så de drar 2 veckor i här, 4.
Okay.
Så de styr härifrån. Sen har vi många inom IT, de jobbar hemifrån. Så att de kan styra jobbet härifrån. Sen har vi tyvärr många drömmare. Åker ner och ska, just i fastighetsbranschen, den är tilltalande i Spanien. Då vill de komma och de är helt plötsligt proffs inom fastighetsbranschen och inte gjort det hemma. Eller blir, söker lyckan.
Det... Vad är det de söker då? Eller alltså, vad är det de ska investera? Eller jag upplever att det är många som är mäklare. Där.
Alltså investera, eller så brukar de försöka få investorer och göra projekt. Och sådana möter jag på lite då och då. Vissa lyckas jättebra, de bygger upp sig, de är seriösa, de lär upp sig. Men andra är det mer också att jag märker att det här är kanske bara ett Instagram-konto. Det finns inget, liksom, inget konkret bakom eller en kunskap som kan verkligen styra och projera det här framåt. De bara känner någon byggare och känner någon annan och så kan de göra ett renoveringsobjekt. Men de vet inte de här momenten och det tekniska i byggnationen och så vidare. Så de kallar sig själva projektledare eller vad de kallar sig själva för. Men det finns lite olika
alltså, finns det några typ fördelaktiga regler eller är det någonting som alltså med uthyrning eller med utlån eller något sånt som gör att det är
extra bra? Man kan ta ett lån i Spanien med sin svenska eller norska inkomst. Så du kan ta det hit, du kan ta ett lån, nu pratar vi ur den privata. Liksom privat.
Ja, nu snackar vi ur en privat. Om man skulle åka dit och testa, doppa tårna lite i vattnet.
Ja.
Så, alltså, men behöver man vara bosatt i Spanien då?
Nej, det finns både och. Både John. Alltså du kan vara bosatt och få det eller du kan inte vara bosatt och få det. Och det är lite olika
villkor. Är det någon fördel?
Villkor.
Ja, precis. Får man några andra villkor?
Ja, det är, du får låna upp till 70% av fastighetssumman.
Alltså du behöver ha 30% i egen kapital?
Ja, är du bosatt eller är du resident så får du låna mer. Du får låna uppåt 80-85 som man gör i Sverige. Och det är den första. Men då är också kraven lite mer högre. Banken kommer be dig om mer om du är bosatt här.
Okej,
okay. Ja.
Vad menar du att de behöver kräva mer?
De kommer vilja se lite mer underlag innan de fattar beslut, alltså för att göra en bedömning. Vilket leder till att det blir lite svårare. Hur kan du vara bosatt här men jobba i Sverige, Norge? Mer praxis. Men om du inte bor här så blir det lättare att få igenom det. Och då är det väl att de kollar på din inkomst och allt vad man gör i Sverige. Då. Ber dig att hämta lite UC och lite annat.
Ja, men då blir det de ser det som ett sommarboende som alla har egentligen.
Ja.
Okay. Hur ser räntebilden ut i Spanien?
Jag tror att det var... Sist jag pratade med dem så var den fast första året på 2,75.
Hä?
Ja, men sen var det...
2,75?
2,75 första året. Men det beror på vem du pratar med, vilken bank. Så det finns liksom 3,25 uppåt också. Men det beror på vilket upplägg, vem du pratar med.
I Norge så är det väl 5,5 eller något sånt?
Ja, men det är första året. Sen har de också vissa andra villkor. Och hur du lägger upp det och vad som kan tillkomma i andra... skjuta avgifter.
Okay. Ja.
Så det finns lite att ha koll på.
Vad är det man ska vara uppmärksam på då? Om man har lust att dra till Spanien och investera? Finns det några sådana fallgropar som du säger att det är lite kanske andra avgifter eller... Det låter som att det är sån lockränta första året och så går den upp i 12.
Ja, nej, men det kommer den inte göra. Utan de visar en kalkyl. Där står det liksom år 1, år 2 och sen resterande åren. Det är mer... Det egentligen är ju ganska tryggt att köpa bostad i Spanien. Alltså det är ju upplagt för att man ska göra det. Och det finns ju, först köper du alltså först så kingar du en bostad, betalar 10% och sen har du det klart med banken, så finns det fastställt datum för notarie. Då möts man upp liksom hos en, ja, vi kallar det för en jurist som är oberoende. Mm. Och då sitter köpare, säljare och mäklare. Och så går man igenom alla, det kan vara typ så här 60 sidor som de sitter och läser på spanska för dig. Men då har du en mäklare som vanligtvis tolkar det här åt dig så att du förstår. Man ser att den inte har några skulder, man ser till att allting är ok. Och när det skrivs på så sker tillträde. Så att den delen av processen, den är okej. Däremot, om man ska renovera, det är där oftast det lovas tider som inte hålls. Det utförs på vissa sätt så att det kanske blir blött hos grannar under. De är inte så duktiga på VVS. Eller,
jag kan ju snacka om spanska hantverkare.
Ja, och det tekniska och så vidare. Och man ska inte stirra sig blint på att ja, men han gjorde det billigare än den. Utan hur tänkte du lösa det här är nästan viktigare. Så att det är de här renoveringen, eller om man ska bygga och den processen, den är mer vansklig, den biten.
Okej, okay. Ja, det har jag själv varit lite olycklig med ett badrum som jag renoverade nyss.
Ja.
Så jag vet hur viktigt det där är.
Ja, men det hände också i Spanien. Det spelar ingen roll hur kunnig jag är. Jag litar
det är där jag kan förvänta mig att man gör det.
Ja. Nej, men alltså det...
Inte när man har hittat ett bra sällskap som är etablerat i Norden, men det finns väl tusentals historier som både i Sverige, Norge och Spanien.
Ja, ja. Och nej, men det är ju också att man ska, ibland behöver man en licens för att man ska renovera, eller många gånger behöver man det. Jag som ägare av en bostad, om jag ska renovera så behöver jag vanligtvis en licens från kommunen, fastän jag inte gör bygglovskrävande saker, men det behövs en licens. Och det som hände mig i ett av våra projekt är att all right, vi behöver en licens, ordnar du det? Ja, absolut. Han var svensk hantverkare i Spanien, som lyckosökare kan vi kalla honom för. Och då sa han, vad kostar licensen? Kom inte ihåg, 400-500 euro, okej, bra. Jag skickar in det till dig. Löser du licensen? Absolut. Checka av några dagar senare, är det löst? Den är löst. Och jag var inte liksom i den staden. Så då ringer jag en gång till veckan efter. Du, licensen måste upp på dörren. Ja, jag gör det. Perfekt. Det finns liksom en licensdokument som man sätter upp på dörren. Så att grannar och alla kan se. Och det sa han att han hade gjort. Sen spola fram bandet efter att jag bytte byggare och det vart lite annat knas och så vidare. Och sen när vi var klara och ska sälja, då knackar kommunen på dörren och säger, du, ni har ingen licens. Jag bara, jo, men det har jag. Och så försöker jag gräva fram den. Jag bara, vänta, jag har aldrig fått den. Den var på plats. Men det finns licens. Den borde ni ha sett. Nej. Så vi åkte på en...
Vad innebär det?
Nej. Då sa de att ni hade byggstopp här sedan i april och vi har gett det till byggaren. Han hade inte betalat licensen eller skickat in det överhuvudtaget. Så att då stod jag där när vi skulle sälja och satt fast istället.
Ja.
Och då sa de, men nu måste du antingen återställa allt. Jag bara, men återställa, det går ju inte. De bara, eller så måste du söka bygglov. Jag bara, men jag kan ta fram ritningar. Jag kan ju rita själv. Och så sa, nej, det måste vara en erkänd arkitekt av Alicante kommun. Eller Alicante stad. Hur löser man det? Nej, men jag har ju arkitekter där. Så jag ringde en av mina arkitekter i Spanien. Och så löste han det åt mig. Med alla dokumentationer och allt. Så som tur var så gick det smidigt. Men ja, det är ju sånt där som kan vara riktigt drygt att åka på. Och tidskrävande.
Ja, men grymt. Alltså, till mig och till alla andra som funderar på att dra till Spanien då. Och kanske använda sin kunskap och komma in i fastighetsbranschen. Har du några tips till oss?
Ja, har ni gjort?
Vilsna skandinavier som söker värme.
Ja, det var...
Satte det på pottkanten.
Ja, nej, men alltså, ska man göra fastighetsprojekt i Spanien? Det är ju, jag tycker att det är guldläge nu. Det är nu, om vi hoppas och tror på att räntan kommer att gå ner, vilket det ser ut att göra. Ja, då kommer ju fler köpare dras till att fatta beslut eller vilja köpa. Därför nu är det inte så många som köper. Mm. Men det som fungerar väldigt stort just nu, det är uthyrning. Folk slutar inte åka på semester. Så det bästa man kan göra egentligen, det är att köpa någonting. Piffa upp det lite grann. Behöver inte vara något komplicerat. Och så lägga ut det och hyra ut det. Då kommer ni ha en stadig intäkt. Det hyrs ut jättemycket här. Och så hoppas vi på att räntan går ner. Vad händer då? Då ökar värdet på bostaden. Då kan man göra en flipp av den, eller så kan man ta ut lite lån och köpa en till och göra samma sak.
Men är det alltså i Marbella till exempel, om man tar på den solkusten heter det, där är det ju relativt dyrt. Mm. Och åt det här andra hållet, nu ska jag exponera mina geografikunskaper som vanligt.
Solkusten.
Så är det ju Torrevieja, ja. Och Torrevieja och Alicante och den biten. Där är det väl lite rimligare, är det inte det? Men det är ju fortfarande svinfint väder där.
Ja, ja. Ja, det har ju sina, båda ställen har ju sina för- och nackdelar. Vi bor i Altea, norr om Alicante. Här finns det ju riktigt, riktigt vackra, fina områden uppe i bergen med stora, feta mansions. Så de motsvarar det här som man ser i Marbella. Men lite mer low-key. Inte så mycket flash och prestige. Och här är det lite mer autentiskt. Alltså att det är liksom, man känner sig verkligen utomlands i Spanien. Och det är vad jag tycker det är personliga. Så, men nere i Marbella så har du mer, det är lite mer prestige och lite mer utav det där dyra, och det ska vara flashigt och många, många som lyckas bra, men många som är lyckosökare.
Ja, men grymt, så jag tackar så jättemycket för massa tips, Nader. Det är alltid lika kul att snacka med dig, och jag blir inte mindre sugen på att flytta till Spanien efter jag har fått prata bara om Spanien. Ja.
Nej, men alltså det är bara att komma ner. Och Daniel, jag vill tacka dig, och jag tror många vill tacka dig och er för allt det underbara ni har gjort under de här åren. Och all kunskap som låter andra dela till era lyssnare. Så att ni ska ha stort tack.
Ja, tack för den, det uppskattar jag verkligen. Och tack så jättemycket för att du med delar och inspirerar massa, både med din kunskap och din och Bellas mod att flytta ner till Spanien med 3 plus snart en och en grizzlybjörn till hund. Hatten av till det, verkligen. Stort, väldigt imponerande. Tack. Hoppas vi ses där nere snart och kan simma runt och bada lite.
Det är jag säker på att vi gör.
Ja. Nej, men grymt. Du får tacka så jättemycket. Så kanske vi tar en liten sån månatlig Spanienprat, om jag inte kommer ner dit alldeles för snart. Så får ha lite sån, på något sätt få Emil lite flytta till Spanien.
Ja, men gör det. Gör specialare. Ja. Spanien special.
Ja. Spanien special med Nader. Ja, men det är bra. Ja, men lycka till med alla tempel och fråndelningar och alla spanska projekter, och må alla investorer och landsägare komma till dig.
Tack så mycket.
Vi hörs. Hej då.